Det har knappast gått någon förbi, men vi är mitt inne i ett tema. Och dagens tema är att bära och bli buren. Jag tänker det går väldigt bra ihop också med att vara del av en gemenskap, en församlingsgemenskap. Vi har välkomna nya medlemmar. Och det finns också en sån tematik genom också Nya Testamentet och församlingen. Och att vara på något sätt både brustet kärl ibland och ibland vara stark och ibland vara den som har behov och ibland behöva den som... ibland vara den som är behövd för någon annan. Och jag vill lyfta det här idag, i dagens predikan. Som Anders sa här för en stund, så vi behöver påminna oss om att Gud gör stora saker mitt ibland oss. Och för att det ska vara möjligt så måste vi prata om det. Eller vi behöver belysa det och vi behöver lyfta fram det. Och jag tänker att Gud gör inte bara stora saker mitt i det som är starkt och det som är kraftigt. Eller det som är, liksom ser ut som vinnare. Utan Gud gör också mycket bland allt det andra. I situationer som är svåra eller i livslägen som är kanske trassliga. Och någonstans i allt det där får påminna oss att Gud gör stora saker mitt i ganska mycket olika liv. Och jag vill lyfta fram den här, bära och bli buren med underrubrik, närmare Jesus med andra. För att komma nära Jesus, vi kan ju göra det själva, vi kan komma nära honom och växa i vår tro. Men vi behöver också varann. Annars skulle vi inte samlas ofta som vi gör varje söndag och uppmuntra varandra att liksom dyka upp. Och det står ju till och med i Nya Testamentet att ni ska uppmuntra varandra att komma tillsammans. Och en del har slutat med det och en del har liksom lite tappat den där rytmen. Men fortsätt mötas, fortsätt komma tillsammans. Tänk om församlingen får vara en plats där man får på olika sätt både hitta rätt. Man kanske hittar sin plats, man kanske får växa på något sätt, man kanske får bli bekräftad i gåvor eller talanger man har. Men det kan också vara en plats där man får, nu låter det fel, får gå snett. Och då menar jag inte att du kommer hit för att livet ska gå snett, men det måste vara möjligt att komma till församlingen och också här får man liksom söka sin väg eller hitta, upptäcka vad tron ska vara eller inte ska vara eller vad, vem Jesus är eller vem han inte eller vad Bibeln säger eller vad Bibeln inte säger. Det måste få vara möjligt att också få gå snett i församlingen. Vi står inte och mäter längd och höjd och kunskap och allt möjligt, utan vi vill välkomna den som vill gå närmare Jesus. Det tror jag vi kan, jag kan säga, och de flesta inom vårt ledarskap kan hålla med, men det står vi nog för. Vi vill välkomna människor, leda människor och oss själv närmare Jesus. Men för att det ska bli möjligt så behöver vi varann. Jag tror det är svårare åtminstone om inte vi har varann. Och det är väldigt lätt att säga att men jag är sån här eller du är sån här. Eller du är en som alltid behöver hjälp. Eller du är en som alltid verkar så stark. Men faktum är att det inte finns något alltid eller aldrig. Utan ofta... livet går lite upp och ner och vi är i olika säsonger, olika perioder, olika liksom faser. Både i tron men också i livet, vad vi behöver kanske från någon annan eller vad vi behöver från vår vän eller vår partner. Och på samma sätt funkar det ofta i församlingen. Så att vi kan inte tänka bara för att... Jag har någon gång i tiden också varit extremt social, jag är ganska social fortfarande, men... det fanns en tid när jag också blev trött på det. Jag till och med hade en tid när jag nästan gick in i väggen på grund av att det fanns inga gränser för hur sociala kunde vara. Jag var ung och många uppmuntrade och många tyckte det var en härlig grej. Det är klart, det är unga människor som är sociala och säger ja till det mesta. De är bra att ha. Men man får lära sig och man kanske behöver också visa att men jag är inte stark alla dagar, alla gånger, alla tider. Men vi ska vara lite försiktiga med att lägga en stämpel på att men du är ju sån och du har alltid varit så där. Eller du är en sån som aldrig tycker om att göra det där eller det där. Alltid och aldrig är lite farliga ord. Och jag tror att vi vill vara en kyrka som visar att vi vill något, vi är på väg någonstans. Och vi har nämnt också i och med Church is not the same without you. Det här är ingen... talkoserie. Det här är ingen serie om att vi behöver fler folk på städlistor eller vi behöver fler folk som kan göra allt som måste bli gjort. Utan det här är en serie och ett tema som vi lyfter för att det finns gåvor, det finns talanger, det finns hjärtan som Gud har lagt ner grejer och talanger och drömmar i. Och det kan inte få bli liksom orört och lite sådär begravt under ytan för att ingen riktigt var beredd att bekräfta eller ingen riktigt var beredd att tänka att du som jag har sett här så länge, kanske du har något du är intresserad av som inte syns just nu. Och Vi vill inte vara kända för att vara en kyrka som har mycket, mycket prat eller mycket snack med lite verkstad. Vi vill inte bli kända för att vi har bara massa, massa saker vi pratar om eller heller massa, massa saker vi är så upptagna med. Så vi missar gåvorna och olikheterna som vi som sitter här har. Kan du vrida på ditt huvud några varv eller några gånger? Och kolla runt här. Vem finns här? Vad är det folk vi sitter bland? Vrid lite på ditt huvud. Din kropp kan du kanske vrida något varv, men då måste du flytta fötterna också. Vi är olika människor. Vi har olika tider vi är just nu. Och jag tänker som Gud sa till Mose, eller var det Aaron, som hade en käpp i handen. Och ganska simpel grej. På ett sätt, du kan göra mycket med en käpp. Jag vet inte vad man gjorde på den tiden allt, men du kan ha en käpp och sticka hjulet på en cykel. Det går illa. Du kan ha en käpp att slå någon med eller hindra någon med eller skydda dig med. Du kan ha en käpp. Jag vet inte vad du har en käpp till. Men han hade en käpp i sin hand. Och Gud frågar, vad har du i din hand typ? Eller han använde det som han hade i sin hand. Och lite så är det. Ibland är det så obvious och så uppenbart att vi har något som är kanske vår naturliga grej eller vår naturliga gåva. Vi måste bara se, just vad är det jag har? Vad är det? Vad är det jag tycker om? Eller vad är det jag trivs med? Eller vad är det som får mig att känna att jag faktiskt är till någon nytta eller till en glädje för någon annan? En välsignelse till någon annan? Det är inte kanske någon jätte. Om du aldrig någonsin har rört en gitarr så kanske inte du nästa söndag står här och spelar gitarr. Men du kan gärna testa att röra en gitarr någon annanstans. Du får komma tillbaka. Men jag menar, liksom det är inte, det är kanske sånt som är lite mer naturligt, nära till hands. Om du sitter hemma och övar på din gitarr liksom dygnet runt året om. Men kanske du känner en glädje i det. Eller om du har din stav som du håller i, downat. Kanske Gud vill använda den till någon nytta. Och Gud tycks ha en liten förkärlek att låta oss bli använda med det vi har, inte med det som vi inte har. Jag tycker därför det här månadstemat är lite spännande. För att vi vet inte riktigt var det landar. Förhoppningsvis kan vi upptäcka lite nya sidor i varann och oss själv. För man kan göra väldigt mycket saker med samma redskap. Men frågan är, vad får du för syfte? Tror jag att det här är något Gud har gett mig? Eller Gud vill att det ska få till någon nytta? Det finns ett citat av Martin Luther King Jr. som jag vill ta med här. Det är nu på engelska, men det låter bäst så. Och jag kan översätta det. Men så här står det. If it falls to your lot to be a street sweeper. Det tror jag är en sån här som sopar gator. Sweep streets like Michelangelo painted pictures. Sweep streets like Beethoven composed music. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well. Jag tycker det är något väldigt härligt. Att om det är liksom din lott i livet, att du har din kvast i handen och du ska sopa Vasas gator. Du kanske inte har riktigt den typen av... Men det finns, för sig, det finns nog gatorsopare. Det är lite vanligare annanstans. Men om det här är din grej, se inte på den som gör en större grej, en bättre grej, en viktigare, en mer avlönad grej. Utan gör det som att det faktiskt spelar någon roll. För om inte du gör det så kommer det märkas. Du kanske inte så betald som man egentligen borde vara för ett så viktigt jobb. Men gör det ändå. Gör det som att det spelar någon roll. Gör det på samma sätt som Shakespeare skrev poesi eller som Beethoven skrev musik. Gör det liksom från botten av ditt hjärta och med en glädje och med en vetskap om att liksom himlen hejar på dig och jublar för dig. Sen vad människor gör, det är en annan sak. Men du har en uppgift med det du har i din hand. Om det så är en violin eller en klarinett eller en kvast eller en penna. Gör det bra. Utveckla det. För vi kan vara överens om det. Vi har alla olika saker i våra händer. Vi har alla olika saker på våra hjärtan. Olika saker vi gillar eller är bra på. Och tack och lov för det. Det är det som är lite utmanande på en församling också. För att ibland är det som att vi agerar som att vi vill att alla ska göra på samma sätt. Men så, det funkar ju inte så. Det skulle vara lite lättare på ett sätt och lite tråkigare på väldigt många sätt. Det står i Efesierbrevet 4:15-16. Jag tar bara mitten ordet, men det står att av honom, av Kristus, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje lem eller varje led ger. Med kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så varje del har liksom en egen roll att spela. Och den här bilden är ju på en kropp, men på samma sätt så är det med Kristi kropp. Huvudet är Kristus. Församlingen är hans kropp. De tror det är hans kropp. Vi är hans händer och fötter på jorden. Och varje kroppen får sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek, står det till sist. Så målet är liksom något mer kärleksfullt. Inte något mer forcerat eller krystat eller krampaktigt eller bevisa sig själv. Utan målet är någon slags fungerande enhet där människor blir satta på, eller satta på, men får kliva in i en plats eller på i en roll som känner att wow, jag är verkligen del av något. Som gör att det här börjar fungera bättre. Vi har olika saker i våra händer, men vi behövs var och en. Du behövs. I alla fall om vi ska lita på det sätt som Bibeln formulerar grejerna om gåvor eller kroppsdelar som en bild för att beskriva olikheterna. Vi läste ju det här ordet här i början av serien från Efesierbrevet 4:11. Där är några verser tidigare. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enhet i tron och kunskapen om Guds son. Så tanken är att nå fram till någon slags mognad, att växa. Ju mer vi upptäcker våra gåvor, ju mer vi upptäcker vad Gud har kallat just mig till eller lagt ner på mitt hjärta eller liksom vill forma i mitt liv, ju mer tror jag vi som församling kan växa till en starkare, mer fungerande enhet. För det finns ett mål och ett uppdrag som vi inte kan göra ensamma. Ingen kan utrusta en församling. Ingen kan, hur bra jag än skulle predika, om jag skulle stå varenda dag och natt ett år, det skulle hända ganska lite. Jag skulle vara ganska trött i min röst. Och ni skulle också vara ganska trött på mig. Om någon är där nu så kan ni gå till förbön efteråt, för jag kommer att predika igen i vår. Men poängen är den att en person kan inte göra allt. Inte hur bra den än skulle göra det, så räcker det inte. Utan målet med att upptäcka sina gåvor, både de här tjänstegåvorna som Bibeln talar om, men jag tror också med bara intressen, saker som du brinner för eller har hjärta för, på något sätt att utrusta den här församlingshelheten. Det kanske inte bara i den här församlingen, det kanske är för Guds rike i hela det här landet. Det finns ju, surprise, fler församlingar. Men du får väldigt gärna vara här och vi kan gärna välkomna dig som är medlem om du till och med vill det. Men vi kan inte göra det här ensamma. Och nu kommer jag att ta dagens huvudtext så småningom. Som kommer lyfta fram några personer och förhoppningsvis känner du igen dig i någon av dem. Och det kan ju vara lite nyttigt och det kan kanske svida lite. Jag ska inte vara så hård, men ibland är ju Bibeln ganska så där avslöjande. Det kommer finnas de som är de aktiva personerna i den här berättelsen och de som är de passiva. Och jag lägger inget värde i om någon är aktiv eller passiv. Jesus pratade till väldigt många människor som såg ut som hans huvudpublik. Men sen var det någon helt annan som egentligen blev mött av hans kärlek och mötte förvandling och blev helad. Så det fanns alltid mängder av åskådare och ganska passiva människor som var nyfikna. Och så fanns det de här som på något sätt var aktiva, som lutade sig inåt och ville vara med. Och just det, innan det så ska jag ta ett, för det här handlar ju om att bära och bli buren. Och jag hittade ett härligt citat av Francis Chan som lyder så här. Att bära varandras bördor är inte enkelt, men det är inte heller en valmöjlighet. För oss som kristna, det finns liksom inte på kartan att säga, ja, men jag tänker inte vara med och bära någonting. Eller jag tänker inte ta något ansvar. För att vi har att göra med människor och människor har problem. Ibland. Och ofta. Men människor är människor framförallt. Och måste hanteras som sådana. Ibland lite sköra, ibland starka. Ibland de som bara lastar mängder av bördor på för de är så starka att de kan bära allt. Och ibland motsatsen. Fast de kanske ibland inte ens erkänner det. Men man ser det om man går nära, att du behöver min hjälp nu. Det kostar oss tid och energi och ibland bekvämlighet. Och det ger inte särskilt mycket belöning heller att bära någon annans bördor. Men det är en del av vad det innebär att följa Jesus. Och rubriken här i början så stod det under, var ju närmare Jesus med andra. Vi behöver varann. Och vad det innebär att följa Jesus är att bära varandras bördor också. Okej. Nu går vi in i Lukas evangeliet 5, vers 17-26. Du kan slå upp det om du har en bibel, eller skriva upp det, eller bara lyssna. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Och då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga honom ner framför Jesus. Men när de för folkmassan skulle inte fann något sätt att komma in med honom, så gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen mitt framför Jesus. När Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han hade legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är ofattbart. Vi sa i början, vi bör påminna oss om att Gud gör saker mitt ibland oss. Så här blev det också i den här situationen. Det vi har sett idag är ofattbart. Men det, som det ofta var, var det en del religiöst folk som hade lite åsikter och var lite sura av en eller annan orsak. Och vi kan ta första bilden här. Nu vet ni vilken story det är. En ganska fin illustration, jag hittade den. Eller jag har faktiskt gjort den själv. Därav ingen creds till någon där. Men Jesus förstod deras tankar. Och han svarade dem. De här är liksom de som ser vad som händer. Men egentligen var de ju inte huvudpersonerna i situationen. Utan det kommer ju ner en lamman framför Jesus. Och så måste Jesus än en gång liksom ta itu med de här åsikterna. Och de här muttrande, sura, religiösa. Men han svarade dem. Och jag tycker det är så fint att säga att han förstod deras tankar. Han visste vad de tänkte. Han fattade att de tyckte att det var problematiskt hur han agerade. Att han förlåter synder. Det var ju en del av de grejer som Jesus fick en del motstånd för. Att han ansåg sig ha rätten och makten att förlåta synder. Vi kan ta en mer seriös bild. Så säger Jesus: res dig, ta din bår och gå hem. Och han ställde sig upp i allas åsyn. Och de som såg det prisade också Gud. Och han prisade Gud. Så det som händer här, jag kommer tillbaka just till det, för att situationen är ju, därför vill jag ha med den här, för han blir buren av sina vänner. Och jag tycker det är väldigt vackert i den här bilden. Vi vet väldigt lite om de här vännerna. Ingenting i princip. Vi vet ingenting om den här mannen, förutom att han är lam. Jag vet inte så mycket mer än så om honom. Men ändå har du ju ett helt passage i den här bibeln. Och Jesus gör något som blir häpnadsväckande i situationen. Och som leder till att människor förundras över vem Gud är och vad han gör. Men för det första, jag sa att jag kommer att två kategorier. De passiva och de aktiva. Ni får bedöma vem som är vem. Men de första jag har här. Det är att vara den som bär. Som de här vännerna. Och det finns något ganska kostsamt och obekvämt i att vara den som bär. Det kan skava, det kan vara tungt, det kan väcka uppståndelse och frågor. Men den som bär kan nästa gång själv vara den som behöver bli buren. Har du kraft, bär. Om inte du har kraft, men bär inte då. Säg istället, vet du vad, det är jag som behöver bli buren. I en bok som heter Liv i gemenskap av Dietrich Bonhoeffer, så säger han att jag kan inte längre döma eller hata en broder som jag ber för. Oavsett hur mycket problem han har orsakat mig. Oavsett hur mycket av dina problem jag har burit. Men om jag bär dina problem och jag har bett för dig och jag har bett kanske Gud om extra styrka. Jag kan inte på något sätt dra mig undan från dig. För du är min broder. De vi ber för eller stöder, trots att de till och med har gjort orätt för oss, mot oss, kan vi inte döma på det sättet. Som vi sa, vi har inget alternativ. Vi behöver störa dem. Vi behöver gråta med dem som gråter. Skratta med dem som skrattar och sånt som Jesus säger. Men vi behöver göra det. Vi kan inte dra oss bort. Men lättare sagt än gjort. Tycker jag också. Fråga på det här. Vem skulle du behöva stöda eller bära? Och vet den personen om att du verkligen finns där? För ibland kanske du har massa kraft. Ibland kanske du har extra tid. Ibland kanske du har extra plats vid ditt matbord. Eller i din bil. Eller vad det än är. Men vet personen ens om att du har det? Eller att du finns? Och att du vill? Om inte du vill, det är en annan sak. Det kommer vi till. Vem skulle behöva ditt stöd? Och vet personen om att du verkligen finns där? Den andra kategorin, det är ju den som blir buren. Att vara den som blir buren. Och jag tänker det är något väldigt ödmjukt och hälsosamt att säga till någon, vet du vad, jag behöver din hjälp. Det är ganska ovanligt. Ibland får jag öva på det lite mer aktivt och ibland glömmer man bort det. Och ibland har man lärt sig någonting och blivit bättre på det. Men det är inte så lätt. Inte om man uppfattas som en person som är stark eller har kapacitet eller har någonting. Och att då mitt i allt vara den som behöver bli buren. Bildligt eller fysiskt eller på något sätt få stöd av någon. Och kanske till och med behöva säga det. Den här mannen som då hissas ner mellan taktegler fram till Jesu fötter. För att han ska få bli helad. Någonstans har han ju måste säga till sina vänner, kan ni bära mig dit? Eller kanske det var de som gjorde det. Men jag tänker ändå att han på båren måste ju tillåta det åtminstone. Tillåter vi hjälp, tillåter vi stöd. Det är inte så roligt. Det är ju roligare att vara stark eller uppfattas som stark. Men faktum är att vi är ju inte alltid såna. För vi är människor. Och det är bara den som kan visa sig svag som på riktigt är stark. Om du har en vän som du aldrig har sett i en utmaning eller under press eller under liksom en känsla av att nu kommer det inte gå, nu kanske den behöver hjälp. Jag skulle vara lite på min vakt. Vi måste våga visa oss mänskliga. Vi måste våga visa oss i behov av någon annan. För den som inte behöver någon annan, men det funkar liksom inte. Det är inte hållbart. Det kanske går för en tid, men det kommer komma en stund. Och lika bra öva på det redan nu. Medan om man är stark. Men öva redan nu på att säga, hej, kan jag få be mitt råd? Kan jag få din praktiska hjälp? Ibland till och med fast du inte ens kanske verkligen, verkligen måste ha det. Det är bara ett tips. Det handlar om att tillåta sig att bli buren. Och som att släppa upp ett hårt, krampaktigt grepp. Och välkomna någon annans styrka och stöd. Men det är inte så lätt. Men träna på det. Vem skulle kunna få bära dig? Och är du ödmjuk nog att låta dig vara beroende av någon annan ibland? Måste ju inte alltid vara beroende av andra. Det blir också jobbigt. För alla. Eller det beror på, men ni förstår, jag generaliserar lite. Men jag tror det handlar om ödmjukhet. Och sen har vi kategorierna av människor här. Som är de här som iakttar. Och de finns ganska många. Inte minst i sportevenemang. Men också i kyrkan. Det är klart det är lättare att vara en som iakttar. Det är klart det är lättare att vara en i mängden. Det är klart det är lättare att inte vara en deltagare. Eller en medverkande. Eller någon som tar initiativ. Eller bär eller blir buren. Eller bjuder in. Eller någon som bara finns i bakgrunden. Det är klart det är lättare. Och det kommer alltid finnas åskådare. Eller de som bara hänger med massorna. Eller bara följer dit alla andra går. Men de tycks aldrig ha varit Jesu huvudfokus. Jag tror han älskar dem lika mycket som alla andra. Men de tycks inte riktigt ha varit hans huvudmålgrupp. Förra veckan talade vi om Zacchaeus. Som satt upp i ett träd. Knappast den som folk bedömde vara huvudpersonen. Men som ändå blev det. Sen blir det ändå den otippade som Jesus möter. Kanske du har varit den otippade. Kanske du är den otippade. Idag, du kanske inte ens vet varför du är här. Du kanske är här för att vara med och iaktta, följa med lite. Jesus älskar dig också lika mycket. Men om någon hissas ner framför fötterna på honom, då tycks det vara så att han tillåter sig att bli avbruten. Lite desperata vänner. Någon som har tillåtit sig att bli buren. Men min fråga här är, finns det plats för den som är nyfiken? Också det, om du är en nyfiken iakttagare, vill du bli en medspelare? Vill du liksom bjudas in? Du är välkommen. Men det är också okej att vara en iakttagare för ett tag, för en stund. Kanske det man behöver, ta sin tid. Kanske man behöver få lite svängrum. Kanske man behöver få komma och gå en stund. På ungdomsmötena, de som sitter längst bak i flera år, det är de som efter några år sedan både leder lovsång och predikar. Men de börjar någonstans ganska försiktigt. Vill iaktta, och det är okej. Men det finns liksom en resa. Frågan är bara, att finns det plats i vår kyrka, i våra liv och i ditt liv? För den som är lite nyfiken. Som ännu inte blev frälst eller inte ville läsa Bibeln direkt. Men som var lite nyfiken. En iakttagare. Och det jobbiga och nyttiga, det är att folk är också iakttagare av ditt och mitt liv. Inte bara av kyrkan eller av en pastor. Utan av ditt och mitt liv. Hur är det att iaktta oss? Och hur agerar vi om någon är lite nyfiken på det vi tror på, står för, bär på? Och sen till sist har vi att vara som Jesus. Eller Jesu liksom roll i den här berättelsen. Och han säger, du har fått förlåtelse för dina synder. Tänk på sången vi sjöng, Jesus be the center of your church. Jesus är ju liksom center of attention på ett sätt. Han är liksom mittpunkten av allt som händer där. Och här. Och förhoppningsvis i vår församling. Men det som händer är att Jesus pekar ju den här lame mannen helt i en ny riktning. Han är ju inte lam när han går därifrån. För han går, då man inte lam. På det sättet. Han får något nytt. Men när Jesus agerar så tycks det följas av att människor börjar prisa Fadern i himlen. När man märker att med Jesus, han dog för mig. Han kom här för mig. Så när jag hissas ner av mina vänner, bildligt eller fysiskt, så är han här för mig. Alla blev utom sig av häpnad och prisa Gud. Och de fylldes av fruktan och sade, det vi har sett idag är ofattbart. Det ordet ofattbart är ordet paradoxos i grekiskan. Paradox är ju något motsägelsefullt, men det betyder också på engelska remarkable. Någonting som är oväntat, ovanligt, fantastiskt eller vackert. Det de har sett är ofattbart. Så när Jesus agerar och han gjorde sin grej, så födde det beundran och häpnad inför vad Gud gör. Men det andra ordet, det står fruktan, var det som fyllde dem. Det är människorna runt omkring. Fruktan är också ordet phobos. Jag vet inte om det har med fobi att göra. Men det låter ju verkligen som rädsla. För det är rädsla. Fruktan är någon slags rädsla. Men det var inte en dålig rädsla. Och ibland tror jag vi behöver låta oss hamna i ett läge där vi både tycker att det är lite nice att komma ner framför Jesus. Men det kan ju också vara så att det föder en viss sån här fruktan. Eller, vad är det som händer? Och ibland är vi ganska rädda för det. Att ens komma till punkten där vi blir lite rädda för det. Så om du är lite rädd för att bli rädd. Ja, men be dina vänner leda dig lite närmare Jesus. Eller dra dig själv nära. Vem är det som får plats i den här berättelsen? Det är ju inte de som är bär nu som är de starka. Och som går härifrån som huvudpersoner. Vem är det som får människorna att prisa Gud? Vem i den här berättelsen? Det är ju inte ens Jesus själv egentligen. Utan det är ju när mannen tillåter att Jesus gör något. Det är när mannen skuttar iväg från sin bår. När de ser vad som händer i en vanlig människas liv. Det är då det börjar hända något. Och det står ju att alla runt omkring häpnade. Och inte bara att de häpnade, utan alla blev utom sig och häpnade och prisade Gud. Och de fylldes av frukten och sa, det vi har sett idag är ofattbart. Och jag tycker det är så mäktigt. Den som blir buren är ju den som blir orsaken till att människor börjar förundras över vem Gud är. Det är inte de starkaste som lyckas visa på hur fantastisk Gud är. Det är mannen som sänks ner. De starka är ju någonstans uppe på ett tak och syns ju inte ens. Kanske deras starka underarmar syns, men förmodligen så, jag vet inte vart de försvann sen. Jag har inte sett skymten av dem efter det här. Vers, vad var det? 26. Men mannen skuttar iväg och alla häpnar och de börjar prisa Gud. Nu är det vår tur. Okej. Vi kan ställa oss upp. Vi ska bjuda in till förbön. Den som vill kan komma. Vi har alltid förebedjare på plats. Och vi ska prisa Gud. Men ibland måste man få vara en iakttagare. Ibland måste man få vara den som blir buren. Men kanske du här som under den här månaden eller våren tänker att, men vad har jag för gåvor? Vad är mina styrkor? Kanske de kan vara till nytta eller välsignelse eller glädje för någon annan. Kanske jag trott att jag ska bli buren hela mitt liv. Nej, det var inte som jag tänkt heller. Men vi har våra säsonger, vi har våra perioder. Det kan vara riktigt tungt ibland. Men knappast alltid. Och det kan vara lätt att tänka att allt skulle funka utan mig. Jag vet inte vem i den här berättelsen du skulle plocka bort och säga att det skulle funka lika bra utan dem. Det är så lätt att tänka att allt funkar bra utan mig, om jag räknar bort mig själv. Ingen skulle märka om jag försvann. Eller min gåva, mitt bidrag är ju helt onödigt. Jag tror att det är riktigt feta lögner. Du behövs. Och det finns andra kategorier, men du kan vara den som bär. Eller den som behöver bli buren. Men både och behöver liksom tillåtas. Du behöver tillåtas inse att, men jag, nu behöver jag vara den här. Oavsett vem vi är och vad vi är, så behöver Jesus. Och oavsett vem av de här vi är, så tror jag det här är något att lära sig, att gå tillsammans med Jesus. Att samverka. Är det jag som för fram min vän, eller är det jag som hissas ner till Jesus just nu? Vi behöver alla det i olika säsonger.